Hej allihopa, det här är David Björk som pratar. Innan vi startar dagens podd så ska vi minnas vår redaktionskollega Oskar Gruvberger som tragiskt nog påträffades avliden i sin lägenhet i Lissabon för ett par veckor sedan. Bandy är ganska oviktigt i jämförelse när såna här saker händer. Oskar var bara 24 år gammal och vi ville sända honom en tanke, givetvis också hans familj, och hoppas att de tar hand om varandra i denna svåra stund som de säkerligen befinner sig i idag.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Villa-podden och detta fjärde avsnitt för säsongen. Vi spelar in den här podcasten på Alla hjärtans dag, där man ska vara snäll och ta hand om varandra. Kanske raka motsatsen till hur Andreas Bergvall behandlar målburar. Men David, du var på plats. Står arenan kvar?
Den stod kvar när jag åkte i alla fall. Ja. Så att jag är inte särskilt orolig. För arenans skull.
Och orolig, var du det någon gång under dagens match här nu då, där Villa åkte till Västerås och plockade med sig två välbehövliga poäng här i jakten på andra platsen?
Orolig, alltså det var ju, måste jag ju säga, de första tre minuterna som Västerås bjöd på var bland det svettigaste jag upplevt, tror jag faktiskt. De satte ett ruskigt tempo och där kände man väl en viss oro. Skapade två ganska så heta lägen också omedelbart där i början. Sen så gjorde ju Villa två mål raskt. Och det är klart att då får man ju lite andrum givetvis. Sen var det väl i början på andra innan 3-2, så klart att man var väl lite... orolig är ett starkt ord, men... det var ju ovisst i alla fall, helt klart. Lite nervös var man ju, definitivt. Och men jag måste ju säga att det var betydligt jobbigare att titta på matchen mot Broberg på stream i fredags.
Ja, men det var rätt nervigt att vara där också på plats, ja. Kan jag säga.
Och där har jag en personlig notering. Det finns ju en blogg som kallas för Bandyfeber. Och plötsligt slog det mig vad bandyfeber, liksom rent fysiskt, vad det är för någonting i fredags. Och det var när jag upptäckte att efter att ha suttit då med liksom ganska hög puls under ganska lång tid i ganska varma kläder, så efter slutsignalen, då hade jag definitivt bandyfeber. För då var jag säkert en 37,8 i alla fall, någonting sånt. Så jag var tvungen att ta mig tröjan. Ja. Det som är bandyfeber, det har jag förstått nu.
Frågan, hade du bandyfeber precis när vi skulle börja spela in här också? För då satt du i bara överkropp här, såg jag. Men det har du korrigerat nu här också. Men bandyfebern håller i sig då kanske?
Ja, men idag är lugnt. Idag var det betydligt lugnare. Ja.
Mm. Och vi smsade ju lite tidigare här i helgen i alla fall just kring Västerås-matchen, och du skrev att det här känns som ett perfekt tillfälle, det här, eller åtminstone det känns som ett bra tillfälle att möta VSK.
Ja, exakt. Och det sa jag med tanke på hur Villa hade det efter enkla december, som det kallades när de mötte lag som Kungälv och Gripen och Tillberga och hade på pappret lite enklare motstånd och gick fullt. Men sedan när de stötte på Hammarby drabbades av en mindre tempochock när de insåg att fan, man kan ju faktiskt stöta på motstånd i elitserien också. Och det var väl ungefär i det läget Västerås var inför dagens match. De hade inte förlorat sedan den 9 december. Och dessutom vunnit tämligen enkelt och stort i ganska många matcher. Bland annat 9-0 hemma mot Broberg och sådana där siffror. Så att, ja, jag tror att de kanske min tanke då var att de skulle kunna bli lite tagna på sängen av att erbjudas lite motstånd för en gångs skull. Ja, och det, med facit i hand, så kan man ju konstatera att man kanske inte var helt fel ute.
Nej, sicken profet du är.
Ja, onekligen.
Ja. Ja, men vi var inne på det, för det var vi inne på i förra podden också, just kring Villas hårda uppvaknande där i januari. Och diskuterade lite, att det var efter Hammarby-matchen vi spelade in podden och pratade om just det, att det såg ut som Villa blev tagna på sängen då. Mm. Något som också vi fick läsa sen på Bandypuls, där var väl Peter Björling ute och sa just att kommentera det, att lite reflektionsartat att ja, det kanske blev en liten omställning ändå där, eftersom vi inte riktigt hade räknat med.
Ja, absolut. Och sen så var det ju också att det justerades, just med tanke på Björling också, att en rokad gjordes och Martin Karlsson fick spela halv i en match där, vilket kändes som ett ganska konstigt och nervöst drag från tränarstabens sida. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där, men de rättade ju till det ganska direkt sen.
Jo, men det var ju Björling själv som hade bett om att få flytta upp på mittfältet. Eller han ville ju ha en förändring själv, för han tyckte han hade kört fast lite på sin halvposition.
Det var under matchen mot Hammarby det.
Ja, jo, men jag tänker att de därmed höll kvar på det i så fall för att testa och se. Men att av bevisliga skäl, det gjorde ju ingen gott, varken Martin Karlsson eller Björling själv. Så att det var ju tur att det korrigerades.
Ja, de förlorade ju även nästa match där. Så att, det är precis, det är bara att konstatera att både Martin och Petter har funkat bättre på sina respektive positioner. Inte minst de här två senaste matcherna, idag och i fredags, kan man konstatera.
Ja, Martins fredag var ju, den stack ut verkligen.
Ja, extremt. Han överglänste ju faktiskt samtliga övriga mittfältare i alla fall i laget. Mm. Idag var han också bra. Kanske varvade det med en del indianare och lite knepiga beslut. Men
några bolltapp där, två, tre stycken på mittplan. Men å andra sidan så är han ju junior med det. Han ska ju få misslyckas också, kanske
i en annan utsträckning. Man får räkna lite med att det är lite höga toppar och djupa dalar där ibland, möjligtvis.
Mm. Ja du, den här matchen som sagt, det var ju viktiga två poäng i jakten på andra platsen, för sen som ska mynna ut när vi ska komma fram här till tisdagen och det är dags för att göra valen och så inför slutspelet. Mm. Men jag tänker att vi suger lite på den karamellen och återkommer till slutspelsvalen lite senare i podden, tänker jag mig.
Ja. En sak ska vi också bara vara tydliga med, och det är ju att om den här matchen, den här segern, är ju ingenting värd om inte Sirius besegras på tisdag, så vi ska inte på något sätt sitta här och ta ut någonting i förskott egentligen.
Nej, det kan vi vara på det klara med.
Mm.
Just med tanke på att vi spelar in det här på söndagen och det är en match på tisdag, gör att vi kan sitta med skägget i brevlådan här ungefär lagom till den här kommer ut. Kanske får avvakta till onsdag innan vi släpper podden.
Ja.
Men du, det har varit hela 8 matcher sen vi spelade in podd senast. En hel del har det hänt på den fronten. Är det någon match där på rak arm ur denna saliga blandning som du vill ta upp någonting kring?
Det känns som en retroaktiv fråga från din sida, Rasmus, i nuläget. Med tanke på det körschemat du skickade till mig.
Förstår inte vad du pratar om här.
Du tänker på...
Det ska verka spontant här nu.
Det ska verka spontant. Och jag bara... out of the blue. Nej, men den här psych-matchen var ju lite...
Ja, den ja. Den var oväntad.
Ja, verkligen. Nej, men alltså... Där känner jag... Och det ska jag också inte sticka under stol med, att jag tror att även dagens match kan vara en sådan match som i slutet av säsongen, när den ska summeras, kan vara sådana matcher som man tittar tillbaks på och tänker att ja, men de där var viktiga. Och SAIK-matchen är definitivt en sån match. För det känns som att om inte Villa hade lyckats vända den matchen, så då tror jag inte att vi hade suttit här och pratat om andra platsen överhuvudtaget idag faktiskt.
Nej, för hade den andra halvleken sett exakt likadan ut som den första, Vilket den i och för sig gjorde, det var bara att vi bytte parter i den så. Men om parterna hade varit den samma fördelningen däremellan, då hade det inte varit, då hade ju det varit en rejäl knäpp på näsan som kanske, som du säger, hade suttit i. Minst sagt.
Men den var, för den kom ju där omedelbart efter att Hammarby och Vetlanda hade den fula ovanan att besegra Villa där. Och,
Ja, det var väl en tillbärgad match emellan där lite.
Ja, så, det var men... det också. Men, men det är ändå, det var ju ett beställningsjobb på något vis.
Lite så.
Och då, ja, men hade det blivit förlust i den matchen, då det hade kunnat bli jobbigt alltså. För att det känns som att de lyckades gå i kapp där. Det var som att då den här chocken med att ha gått, när de upptäckte att de har gått ner i tempo under enkla december, att den att de helt plötsligt insåg att vi måste snäppa upp här, för annars så har vi ingenting i toppen att göra överhuvudtaget. Och det var bra att de lyckades göra det, menar jag, mot Sandviken. Det var nödvändigt.
Men det var ju ingen, matchen blev ju ett spektakel i sig, det är ju bara att konstatera. Det var ju idrott när det är som allra bäst.
Oh ja, verkligen. En av de absolut bästa bandymatcher jag har sett på många år, skulle jag säga.
Därmed inte sagt att första 45 var en njutning direkt. Hade du bromsat mig i halvlek och frågat om idrott är det bästa som finns och att det här var kvittot på det, då hade jag nog inte riktigt varit lika positiv.
Nej, det kanske man är böjd att hålla med om, men det går inte att komma ifrån att Sandviken också var väldigt bra i den matchen. Så.
Fruktansvärt bra. Men sen var det ju lite för många saker som var alldeles för dåliga. För jag vet, jag satt själv i halvlek där och började just med lite poddtankar. Så satt mig och skrev ner lite på en lapp så allt jag tyckte var dåligt med överhuvudtaget livet i största allmänhet där 45 minuter in i matchen. Den listan, han blir rätt lång. Jag skrev ihop den då och tänkte att det här kommer vi få ta upp liksom, för det här är ju skit. Och sen så vände det ju då. Men som sagt, det var många saker som man hamnade på den listan.
Och den här listan, den är nu arkiverad och kommer att åskådliggöras på det framtida Villapodsmuseet som upprättas här.
Ja, det så är det. Jag kan bara då, för att prata podd igen då, så kan jag ändå föra till handlingarna att Linus Forslund är med på den listan också.
Nej, men han tillhör...
I gott sällskap.
Ja, han tillhör många... Eller vad säger jag, han tillhör definitivt de många faktorer som man inte tycker om i bandysfären.
Nej, så är det. Ja, du... Ja.
Nej, men det var den matchen som man som vi tänkte på, definitivt, det var det ju. Är det något mer som du har tänkt på specifikt sådär?
Men jag lite kanske i ren besvikelse på ett sätt. Det är kanske ett starkt ord att säga kring en match när vi spelar ett derby mot Vänersborg och vinner med 5-1. Det är alltid kul att vinna mot Vänersborg, oerhört viktigt. Men matchen som sådan blev ju en liten besvikelse rent sett till upplevelsen som sådan.
Ja,
verkligen. Ett tämligen blekt Vänersborg var det som kom på besök.
Det var smickrande sagt av dig, om jag får säga så. Ja, men det där kommer jag få anledning att återkomma till längre fram i den här podden. Jag har en återkoppling till det sen.
Vad ska vi ta näst då? Ja, vi kan ju nämna det faktum att Tim återigen har skadat sig och missar... ytterligare ett slutspel.
Väldigt tråkigt för Tim.
Oerhört tråkigt.
Och man tycker verkligen synd om Tim. Det är inte utan att det känns ju nästan...
Men det är lite komiskt nästan att missa två raka slutspel på detta sättet. Det är ju maximalt oflyt.
Ja, verkligen. Det är verkligen synd om honom. Och dessutom så saknas han ju. Det är en annan sak som blev plågsamt tydligt i dagens match mot VSK. När tempot skruvades upp några snäpp från i fredags mot Broberg. Mm. Det var ju att Muren är en bra bandyspelare, men han har inte riktigt tempot i kroppen än. Det kan man lugnt konstatera.
Och då är frågan, tempot i kroppen än, eller har han ens potential att komma upp i tempot? Nu pratar jag kanske inte om Tims tempo, för Tim är ju så... Det
är en Duracell-kanin.
Ja, och det är hans roll och det är hans styrka också, så sett. Ja, men ja. Men om vi istället glider in på Muren då, som kommer in och på något sätt blir ersättaren, så kan jag ju bara hålla med dig i det faktum att det märks rätt tydligt. Det tyckte jag man såg i alla fall i Broberg-matchen då när han var tillbaka. Okej att det är hans första match så sett, men vi tappar lite, eller jag inte lite, vi tappar tempo helt enkelt med han på plan. Men därmed kanske inte sagt att han blir en svaghet på det.
Eller nej.
Alltså man får ju, alla har ju vad man bidrar med på olika saker. Ja. Frågan är ju då om hans tekniska styrka och de styrkorna han har på den fronten väger upp det.
Väger upp vet jag inte. Jag hade ju hellre sett Tim, det ska jag ju säga. Och den arbetskapaciteten han har, den hade känts viktigare, tycker jag. Sen att Muren naturligtvis har fantastiska förmågor vad det gäller klubbhanteringen. Jag menar, även om det går långsammare nu då på skridskorna, så kan man ju se att han kan ju fortfarande göra 7 gubbar utan tvivel. Och han kan sätta en passning i vilket läge som helst liksom, och de blir ren. Så att, ja. Vi kommer att ha nytta av Muren, det är inte det. Och det finns definitivt sämre bänkspelare att ha, det kan man lugnt konstatera. Men jag hade hellre haft Tim, det hade jag.
Kan vi kalla Muren bänkspelare och avlastningsspelare med tanke på hur mycket han spelar ändå?
Ja, det är tveksamt. Men det är väl för att de vill få in honom i tempo, antar jag.
Ja, jo,
så han får spela så pass mycket. Men han har ju inte varit på något sätt någon... Även om han var skaplig mot Broberg, så var han inte på något sätt matchens lirare. Liksom. Martin Karlsson och Jesper Eriksson överglänste ju honom med generationer, som jag såg att sargvakten uttryckte det här i igår, tror jag. Ja. Så, ja.
Men jag som såg det på plats också, jag vet, du såg ju streamen i för sig då. När han väl kom in där, i första bytet.
Ja, jag såg det också.
Han såg rätt spak ut ändå.
Det lite får man nervöst ändå säga. Var det alltså.
Ja, för börja med att tappa boll i stort sett och slå bort någon passning sådär lite, eller lite taffligt så.
Ja, blev stillastående och fick stå ensam och dribbla lite grann innan han fick iväg bollen till en passning. Ja.
Så det var nog en jävla tur, om vi ska vara ärliga, att han tog den chansen, eller man ska säga, när han nu går upp och gör det, kvitteringen till 1-1 där.
Ja.
För den tydligare liksom då så här, att nervositeten släpper, finns väl inte riktigt än att kunna göra den grejen och så, känna att okej, okay, ja, jo, jag kan fortfarande bidra, jag är inte bara, ja.
Ja, verkligen.
Jag förstör inte här nu i alla fall.
Nej. Sen måste man konstatera att det är tack vare att Magnus Fryklund ramlar som han får den där öppna gatan. Liksom. Så,
men Fryklund var visserligen, men han var ju ändå en av 6 spelare i vägen.
Ja, jo. Förvisso.
Ja. Det var inte att strada fram i alla fall.
Ja, det var just den sista 20 metrarna så var det autostrada tack vare att Fryklund hade ramlat. Men han gör några gubbar innan det som är helt okej. Liksom. Ja. Det är bra kvalitet. Ja.
Bred en väg för herran.
Ja.
Halleluja, Magnus Muren 1-1. Ja, det var, men det blev jippo och spektakel utav det med. Så det var...
Verkligen.
Om du hade bandyfeber så var du Murenfeber i Sparbanken Lidköping Arena där.
Ja, de signalerna plockade jag upp här hemma i soffan. Det gjorde jag.
Det är en fin temakväll om inte annat.
Verkligen.
Ja. Du, ska vi hänga kvar lite vid individuella spelare och individuella spelarinsatser? För det är ju en spelare som har hamnat lite i skottgluggen den senaste månaden. Mm. Och som du och jag har diskuterat lite grann, och jag tror vi inte är helt överens hur vi ser på det hela. Och det är ju målvakten Jesper Timfors.
Ja. Men efter att du har sett dagens match så vill jag ändå höra om du inte har justerat dina åsikter lite grann, va?
Nej, och du, ja, det här kände jag ju på mig då, sett till dagens match. Och vi sa det igår här att ja, men vi kommer inte vara överens, men det blir nog bra. Mm. Jag kan säga, vi kommer nog fortfarande inte vara helt överens kring hur vi ser på det hela. Mm. Där jag står för den sidan då som tycker att, jag tycker att Timfors senaste 1,5 månad har, det har inte varit stabilt. Det har känts väldigt skakigt rent generellt. Och på något sätt så det har varit en längre formsvacka än vad jag trodde att det skulle vara. För att, jag menar, du kommer dippa någon gång. Alla spelare dippar och det kan sitta i olika länge, olika hur många matcher det sker. Men jag tycker att det börjar bli lite oroväckande när han har varit nere så pass länge som han har varit. Och det är inte enbart baserat på enstaka misstag eller att man släpper in ett mål. Det behöver inte ens vara kopplat till de tillfällena, utan det är de andra sakerna, de små bitarna, som jag blir mer osäker kring och som gör mig orolig egentligen. Men till, du ska ha rätt, för i dagens match, jag menar, det, den räddningen han flaxar till där och räddar, vad är det, inspelet där i första halvleken, vad är en kvart, 20 minuter in eller någonting sånt. För. Han tar den på volleyn. Makalös räddning, jättesnyggt, absolut. Han blir matchens lirare och hej och hå. Men det är ju mer, vad är det är något skott i andra halvlek som mer trycker på de punkterna som jag hakar upp mig på. Distansskotten där han ser helt enkelt, han ser osäker ut, han är på väg, bollen kommer på väg att gå igenom det femte hålet, han är där med händerna långt innan och när skottet kommer så fipplar han ändå till det.
Idag så håller jag verkligen inte med dig överhuvudtaget. Jag kan skriva, skriver under helt och hållet på att han har känts lite svajig. Men hans formsvacka började ju i samtidigt som hela lagets formsvacka började. Där med matcherna mot Hammarby och Vetlanda. Och där tror jag att det sitter mycket i att han är den mest utsatta spelaren. Och det står man längst bak och det sprids en osäkerhet genom hela laget. Då är den som står längst bak, det är den som får då liksom för det är han som får stå för all osäkerhet. Det är han som är liksom sista utposten och det är han som och då menar jag på att det är inte bara han som har svajat, utan man har sett till exempel som jag skrev till dig där i ett sms att Martin Johanssons insats vid Martin Söderbergs 5-4 mål mot Broberg senast, det var bland det taffligaste försvarsspel jag har sett någonsin. Martin Andreassons försvarsspel när Patrik Nilsson kvitterar till 6-6 mot Sandviken, också fullständigt horribel insats av Andreasson som ska försöka liksom åka framför honom istället för bara täcka ut honom. Alltså det är Andreassons mål, rakt upp och ner, och det kan ni som vill titta i efterhand om ni känner så.
Men då är frågan, gör två fel ett rätt? Det är det jag menar.
Nej, jag menar bara att om jag ska säga på generell nivå, om vi återgår till vårt forum när det vädras alldeles för mycket åsikter som inte är genomtänkta överhuvudtaget, eller överlag ska jag säga. Men jag tror, och det här baserar jag på att jag är Villa-supporter, och jag vet vad det innebär att vara Villa-supporter, och jag känner att det finns många Villa-supportrar som upplever samma sak som jag. Man är ganska luttrad. Man vill redan nu hitta en syndabock att skylla på för att man eventuellt förlorar i semifinal eller i final eller vad det nu må vara. Och det är Jesper Timfors som har utsetts till den syndabocken redan nu. Och det är en fullständigt naturlig försvarsmekanism. Man vill hitta någon att skylla på innan det finns någonting att beskylla honom för, så att säga. Vi har fortfarande inte misslyckats, men om vi gör det så kan alla de där sitta och säga, ja men kom ihåg vad jag sa, det var Timfors och nu gjorde han en dålig insats för det var hans fel. Och jag anser att Timfors har blivit orättvist behandlad. Han har varit svajig, men det är, hela laget har varit svajigt och han som är sista utposten är extra utsatt och därför är det han som får ta den här skiten.
Ja, jag kan hålla med dig till viss
och,
del.
Och
ja,
idag, i motsats till dig, så tycker jag att han var hur trygg och stabil som helst. Jag upplevde inte det du beskrev nu, att han tappade något skott eller någonting. Jag upplevde inte det helt enkelt.
Nej, Men då finns repriserna att titta på också i så fall. Precis som vid Andreassons misstag där. Nej, men det jag vill komma till att jag fine att man gör misstag. Det, herregud, då kan ju dagens exempel, eller dagens match få ett exempel med Bergvall på 2-0-målet. Eller om det ens är ett misstag, eller om man bara snubblar på benskyddet där.
Han spetsar.
Ja. Men jag menar, misstag kommer alltid ske och misstag kommer leda till mål om du är målvakt. Det är inte konstigare än så. Och gudarna ska veta att bandymålvakt är ju... Det finns ju betydligt tacksammare uppgifter än att stå längst bak i det målet.
Oh ja.
Köper det till fullo. Och jag kan köpa att man gör misstag som leder till mål, för det är lite del av grejen att vara målvakt. Alltså någon gång gör du misstag och då blir det mål. Det brukar ofta vara konsekvensen när man gör ett misstag. Mm. Köper det alla dagar i veckan. Det som jag är mer orolig för, det är inte de sakerna som leder till mål eller på sig, utan det är mer osäkerheten i hans agerande vid andra situationer. Nödvändigtvis inte de som sagt leder till baklängesmål. Det är skott utifrån som jag tycker att han har fri sikt på, där han gör väldigt konstiga beslut. Det kan ju komma utifrån exempelvis att man tänker för mycket, man är nere i, ja, man har en viss osäkerhet själv för att man inte litar på sina medspelare etc. etc. Men det finns exempelvis Broberg-matchen, distansskott som går ner mot hörnet, han har fri sikt, det är lång distans, han har tid att se den och gå ner och väljer ändå att fälla ut benskyddet och blocka den och styra ut den med benskyddet. Alltså det är de här små sakerna som jag tycker gör att det känns, det är en viss otrygghet, och det har ju inte, alltså det är ju inte...
Men så gör ju alla bandymålvakter. Alltså det finns ju inte de bandymålvakter som väljer att kasta sig ner med händerna för och limma en boll ut efter isen, de är ganska lätträknade.
Ja, men i det här fallet så då handlar det om att stoppa bollen, och det gör han ju annars, skulle jag på säga. Det gjorde han i början på säsongen. Alltså jag menar att nypa de bollarna och hålla dem inne.
Men å andra sidan så nöp han ju en hörna idag utan att släppa det tur överhuvudtaget.
Ja.
Med en hand. Så...
Och min kritik bygger inte på att Timfors är värdelös och varenda skott som går mot han går in, eller att han släpper retur på. Men min kravbild lite på en målvakt, om vi ska ha vad som är en bra bandymålvakt i ett lag som aspirerar på en SM-final och ett SM-guld. Det är kravbilden rent generellt för en toppmålvakt oavsett idrott egentligen. Det är ju att du ska ta det som du ska ta, för att vara väldigt kryptiskt där. Men jag menar, det finns vissa skott som du ska ta. Och sen så utöver det ska du göra, tar du även lite omöjligt. Det är ungefär definitionen utav vad en toppmålvakt är. Mm. Och just nu så gör han kan göra de omöjliga räddningarna. Men utav de här till exempel distansskotten som jag tycker att i 9 fall av 10, de ska bara limma, inga returer, ingenting. Där ligger han just nu kanske på en procentsats på 6 av 10 eller någonting. Och det märks, eller jag snappar upp det i alla fall. Mm. Så där tycker jag, så...
Ja, jag upplever ju väldigt sällan att det är någon målvakt som nyper distansskott utan att lämna retur. Alltså det är ju, då parerar man ju med benskydd eller med skridskor. Alltså det är ju så det går till.
Jo, men det finns skott och det finns skott. I det här fallet var det en sån uppenbart distansskott som inte ens behöver. Där har han liksom tiden på. Därmed sagt, jag vill ju inget hellre än att Timfors ska vara helt lysande. Jag håller på Villa, jag vill att vi ska vinna, och det finns liksom inget syfte i att klanka ner på Timfors egentligen. Men jag bara tycker att just nu så har han sett osäker ut, och det gör mig nervös. Jag hoppas inte att det gör hans medspelare nervös heller.
Men alltså, jag är ju helt med om att han har sett svajig ut, och han som sagt var, efter att den formsvackan som både han och laget hamnade i, så har han haft det jobbigare att ta sig ur den svackan. Det är jag som säger inte emot det, men jag tycker att det har varit osaklig kritik emot honom. Jag tycker att, alltså som i Brobergsmatchen senast, Jonas Engströms andra mål, det ser jävligt billigt ut, för att uttrycka sig milt. Men i övrigt så tycker jag att han tar det han ska ta. Idag tycker jag att han tar det han ska ta och lite till. Så jag tycker den klagosången som man hör, den är överdriven.
Vi är nog fortsatt inte överens, men jag vet inte fasiken vad det ger heller. De matcherna är spelade. Jag hoppas att han växlar upp och hittar ytterligare trygghet sen nu när vi kommer in i ett slutspel, för jag tror att det kommer behövas. Och då passar vi väldigt smidigt och gå över till ett annat moment just vad gäller försvarsspel. Jag tänker lite, du hörde av dig någon gång i januari när du hade, som vanligt när du brukar få lite infall och gräva lite. Och dra fram lite statistik ur hatten så.
Ja.
Sitta på kammaren och roa sig med det. Då hade du lite kring Villas snitt kring insläppta mål, va?
Ja, precis. Och det är... Ni som var uppmärksamma där kanske noterade att även NLT hade en sån faktaruta häromdagen. De senaste säsongerna och insläppta mål och i snitt och sådär. Och
nu håller för övrigt David en rosa postitlapp framför dig. Är det där du har gjort noteringarna?
En postitlapp, två postitlappar, tre postitlappar och fyra postitlappar.
Jag lutar mig tillbaka.
Vi är sponsrade av Capio Psykiatri i Stockholm med de här postitlapparna. Det jag konstaterar är att Villa har alltså släppt in tre mål i snitt nu då, exakt i och med dagens match den här säsongen. Och det senast de var under fyra mål i snitt, det var för två säsonger sedan, då låg de på 3,97. Så det var verkligen ganska precis under fyra mål i snitt. Men senast de hade ett bättre snitt än tre mål insläppta per match, det var säsongen 1987-88. Då de hade 2,58 mål insläppta i snitt.
Det var inte igår.
Nej, det var inte igår. Och säsongen 90-91 så hade de... förlåt, faktafel från mig. Senast de hade bättre än tre mål i snitt var 1989-90. Då hade de 2,75 insläppta mål i snitt. Och 90-91 så hade de också tre mål insläppta i snitt. Så man kan ju säga så här att... om de nu håller nollan nästa match så finns det ju, jag vet inte, jag är för dålig på matte för att räkna ut det här, men då är det någonstans i alla fall kring den bästa insatsen defensivt sett om man räknar insläppta mål på cirka 25 år i alla fall.
Så med andra ord så har Simon Jansson väldigt rätt nu när han efter dagens match går ut och säger att Villa är bra på att deffa.
Ja, men det här är också där, det som jag sa att jag skulle återkoppla till. Det beror ju på vad man menar med att deffa. De är bra på att åka runt med bollen på egen planhalva. Är det att deffa, undrar jag då. Och det var det som jag tänkte återkoppla till avseende Stefan Karlsson och Vänersborg. För Daniel Engström Stensson, som jag poddar med i en annan podd emellanåt, hade pratat med Stefan Karlsson för en tid sedan. Och Stefan Karlsson, de diskuterade då det faktumet att Villa är det lag som har släppt in minst mål av alla lag i serien. Och att det då per definition skulle ha hänt någonting i Villas försvarsspel. Stefan Karlsson hävdade då att det rör sig inte om någonting drastiskt när det gäller Villas försvarsspel. Utan det som gör det som är så svårt att göra mål på Villa, det är att de nästan aldrig släpper bollen ifrån sig. Och när man såg Villa Vänersborg så kan man ju konstatera att jag förstår varför just Stefan Karlsson säger det, för jag vet inte om Vänersborg hade bollen överhuvudtaget i andra halvlek i den matchen. Och det var väl ungefär som det, så som det såg ut idag också, långa stunder mot slutet, de sista 20. Villa kontrollerade spelet genom att hålla i bollen, och det är inte att deffa, det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det, det är possession-spel.
Det är att spela smart, något som Villa kanske inte har varit kända för de senaste åren.
Nej, exakt. Vi behöver inte anfalla huvudlöst när vi leder 5-2 borta mot VSK.
Nej.
Vi har äntligen kommit på det liksom.
Ja, jo, men det har tagit sina år kan vi ju konstatera. Det...
Ja. Men angående det med att det är det bästa på 25 år också, så vill jag understryka att det var... lättare att hålla nollan förr i tiden, om man uttrycker sig så. Jag kollar lite så här kuriosa grejer, och då konstaterar jag till exempel att på den tiden så var det ju liksom norr- och södergrupp och sen elitserie och så vidare. Och säsongen 89-90 då så släppte Villa elitserien in, det är sju matcher då, Och då släppte de in 20 mål på 7 matcher. Så det är mindre än 3 mål i snitt. Då slutar de ändå näst sist i elitserien. Så det säger någonting. Och man kan konstatera också att ja, på 70-80-talet så var det ju inte heller särskilt målglatt överhuvudtaget. 72 så släppte Villa in 2,61 mål i snitt. Då vann Sandviken, division 1 norra som det hette då. Och då gjorde de 2,83 mål i snitt. Så såg det ut på den tiden. Det absolut sämsta snittet Villa har haft 2003-2004. Då släppte de in 6,33 mål i snitt. Bland annat då i elitserien så släppte de in 57 mål på 5 raka matcher.
Ja, det är smickrande siffror.
Det är så här 15-4 mot Sandviken och 13-3 mot Hammarby och sådana här siffror som de hade då. Ja, så att det är ju bara att konstatera att vi kan ju sitta här och gnälla på försvarsspelare och målvakter precis hur mycket vi vill, men får ändå ha i åtanke att det finns något mått av perspektiv man bör förhålla sig till i det här läget, och det var det jag ville erbjuda här genom att säga att det är så jävla dåligt är det faktiskt inte.
Det blev en lång utläggning med kontentan i alla fall där, att det ser helt okej ut.
Det ser helt okej ut. Det ser till och med jävligt okej ut.
Mm. Men däremot så ska vi, det är ju som du säger där, att det ser bra ut, och visst, vi håller i bollen och spelar smart. Det bidrar och vi gör ett jobb över hela banan. Vi ska nog inte ta ifrån någonting heller utav den backlinjen som vi har i år faktiskt.
Nej.
Det får man ändå säga, bara konstatera att en sån som exempelvis Backman är ju tämligen, han har ju kommit rätt bra in i det här laget och i spelet. Jag, bara en sån reflektion man gör så här 25 omgångar in i serien.
Mm, verkligen. Han håller ju Malmqvist utanför laget. Så.
Eventuellt en bättre värvning än Daniel Eriksson, sticker ut hakan och säger.
Ja, det är svårt att säga emot dig i det läget.
Vi kan väl, om vi ändå är inne på försvaret och försvarsspel, bara konstaterandet utav Andreasson som har nu skrivit på ett nytt kontrakt.
Just
bara en sån sak.
Mm. Ja, det är bra.
Ja, det är väldigt roligt.
Det är kul. Nu väntar vi bara på Dabba och Fall.
Mm. Där hade jag någon teori om att nu är ju Fall klar, vi kan ju lugna ner oss här.
Ja.
Efter, ja, vi... Det var väl någon kvargfilm där,
ja,
på
precis.
Den lilla reklamfilmen. De ser ut att ha hittat varandra, tycker jag. Fall och Andreasson. Mm. Inte minst nu när Fall satte hörnan idag här också.
Nej, precis.
Ja. Andreasson först fram och lyfter upp honom så. Jag tycker de har något fint där. Så att,
ja, det är en liten bromance. Ja.
Det är en liten bromance som lovar gott här nu. Då, som bättrar på den här oddsen för att Fall faktiskt stannar. Har vi varit inne på tidigare.
Ja. Och jag har... Ja, precis. Ja. Och jag har en teori angående Dabba också. Och det är, nej, det är, ja, kan du kalla det bromance som du vill, inte det.
Ja.
Men det här med, jag vet inte om du noterade det, att de la ut en bild från kansliet häromdagen och att det var goda nyheter och alla var så glada och de hade gjort ett hästjobb och det var så fantastiskt och bra. Och det var liksom direkt så här, ja, Dabba har kritat på, fan vad gött. Nu är det ju bara frågan så här, varför har de inte outat det än? Och då ska jag svara på det. Jo, det är därför att de vill outa det samtidigt som Dabba gör sitt 772 mål. Och det kommer han ju göra. Då kommer de att liksom prisa honom för målet och dessutom meddela att han har skrivit på för 3 nya år.
Ja, det är bra PR.
Ja, men det är ju Sparris specialitet, de här grejerna. Jag litar på honom fullt ut i det här läget.
Men jag trodde, jag åkte på skottfinten dock mot Broberg, för innan matchen så kallades ju Elvegran och Martin Karlsson fram, och Dabba. Och det var ju för han gjort 400 mål då i villadressen där.
Ja,
och då tänkte jag att nu är det väl som upplagt också att de faktiskt presenterar förlängning där, det kändes också.
Ja, det
var väl som senast när han skrev på kontraktet, det var väl Edsby-matchen, hemmamatch där det blev klart precis innan.
Det var den 8 februari 2013, min 30-årsdag.
Ja. Bra minne annars, tänkte jag där lite hastigast. Men då förstår jag att det fanns en koppling till det.
Det fanns något att hänga upp det på, om man säger så.
Jag vill inte förstöra någonting i din teori. Nej. Men de la ju ut den här bilden och var så himla glada då, som sagt. Ja. Och att de hade goda nyheter. Men ja, så var det väl ett dygn senare de tog en likadan bild. När de glatt konstaterade att de nya kepsarna, de svarta villakepsarna, hade inkommit.
Ja, det är bara dimridåer. Man kan ju också konstatera, apropå DABBA där, att det var ju lite, det kändes ju som lite ödesmättat att han gick upp och tangerade med ett hörnmål och sen strax efteråt så får han möjlighet att slå rekordet på en straff. Det var ju liksom, alltså DABBA har missat straffar förut, men om det är någon straff som man är 100% säker på att den här kommer han att bomma, så var det ju den straffen. Och det erkänner han ju själv nu också på bandypuls, att jag var spänd. Det ska jag inte sticka under stol med. Liksom.
Han var ju rädd då för vad Sparri skulle säga om man faktiskt gjorde det här målet på bortaplan.
Nej, men det hade inte varit okej, som Stefan Löfven säger.
Givet denna fantastiska PR-planering de hade, kan han ju inte förstöra det uppe i ABB Arena direkt.
Nej. Och matchen var ju klar.
Det
var...
Ja. Kan gott sätta den över där.
Ja.
Det gör ingenting.
Nej då.
Ja, trevligt. Du, ska vi...
spekulera lite?
Ska vi spekulera lite? Det kanske
det... Ska vi det?
Ja, men det är väl lite det roligaste. Det är lite det vi har hållit på, tycker jag.
Ja, verkligen. Ja. Ja. Jag bara konstaterar att jag är väldigt tacksam på ytterligare ett sätt för att Villa vann idag. Givetvis är jag tacksam för att jag älskar när Villa vinner. Mm. Men det blir också mycket lättare, tycker jag, att tippa kvartarna nu om Villa kommer före Bollnäs än tvärtom. Det hade varit svårt att tippa vilka Bollnäs skulle välja faktiskt.
Vi var inne på att spekulera, och på något sätt, som sagt, vi spelar in den här då med en omgång kvar. Men vi får ju på något sätt ändå ponera en sluttabell här lite.
Mm.
Och vi tror väl kanske inte att Villa hämtar ikapp 16 mål, eller rättare sagt 17 som det så skulle bli för att gå upp på en första plats.
Ja. Det blir svårt.
Lite så. Ja. Rent oddsmässigt och sannolikhetslära och så. Jag är inte
Och Hammarby verkar inte vara helt i balans nu heller. Så att de skulle slå VSK med 7, 8, 9, 10 mål känns ju inte...
De trotsar all sån här simpel tränarbyteslogik också, Bayern, just nu.
Mm, mm.
Jag har en liten feeling varför. Men det är ju bara att konstatera.
Det är inbördeskrig i Bayern.
Precis.
En bekant radiokommentator lär ha uttryckt, har jag hört nu på villovägar, att Bayern kommer inte vinna en enda match till i år. Det var hans krassa kommentar till det här.
Ja.
Ja. Inga namn.
Nej, inte alls. En radiopersonlighet då med något visst bandyintresse, följaktligen för Hammarby. Nej, den är svår.
Ja.
Men bra, vi går vidare då till någon form av sluttabell. Vi kan konstatera i så fall då att VSK placerar vi väl på första plats.
Ja.
Villa kniper då sannolikt andra platsen.
Ja, vi vågar tippa det i alla fall.
Mm.
Ja.
Och då har vi Bollnäs på en tredje, gissar jag.
Ja.
Ja. Och Sajt på fjärde. Och resten blir tämligen oväsentligt just i vad gäller valen som sådant.
Ja.
Ändå.
Ja, precis. Mm.
Och då, hur ska vi ta oss an detta, tycker du?
Ja, jag är ju tämligen övertygad om att VSK, oavsett faktiskt om Bollnäs eller Villa kommer trea, så tror jag att VSK vill ha något av de lagen på sin halva. Så att jag tror att vi kommer få se VSK och SAIK på samma halva och Bollnäs och Villa på samma halva, oavsett vad som händer med Bollnäs och Villa.
Jag är helt benägen att hålla med dig där.
Mm.
So far so good.
Sen är det ju Västerås tur att välja kvartsfinalmotstånd.
Mm.
Och då känner jag mig också ganska trygg att de kommer välja Vänersborg.
Det är precis vad jag har skrivit också.
Ja.
Det är lite för mycket saker som pekar på det.
Ja.
Lite god historik, samtidigt som Vänersborg har gjort motsatsen till att pricka formen just nu i alla fall.
Ja, verkligen. Och VSK har ju... sen tidigare plus psyke på Vänersborg. Så att det känns som det inte som ett jätte jättevågat tipp. Tips. Och sen är det ju då, då ska Villa välja och då tror jag att de väljer Vetlanda.
Ja, vi ligger fortfarande i linje, du och jag, helt och hållet. För jag tror också att det där är det valet landar på.
Ja. Men då är det så här, om nu då Bollnäs skulle komma tvåa, då är det plötsligt väldigt svårt, tycker jag. För jag är liksom så här, de skulle kunna välja vilket som helst av Edsbyn, Vetlanda och Bayern egentligen, är min känsla.
Givet din kommentar tidigare om att Hammarby inte kommer vinna en enda match hittills år, så är det ju egentligen, det är ju där, det är ju det man ska gå på. Ja. Men jag kan hålla med dig att det är svårt lite att säga i det. Mm. Men med en andra plats, om Villa nu väljer Vetlanda, för det tror jag att man gör.
Mm.
För man ger sig inte Edsbyn tredje gång. Nej. Tror du inte det?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att Vetlandas sätt att spela bandy passar Villa så mycket bättre än vad Edsbyn gör. Vi har förlorat mot båda lagen i år, men Edsbyn är med sin liksom fyrabackslinje som egentligen är en sexbackslinje i praktiken. Mm. Det är ju liksom, ja. De vill inte ut på den bussparkeringen. Jag tror inte det.
Nej. Det jag tror inte vi landar. Och Hammarby känns inte som att när vi har chans att välja mellan de andra. Som sagt, ja, nej, men Villa väljer Vetlanda.
Ja. Och Bollnäs väljer sedan Bayern.
Du tror Bayern?
Ja, jag tror de väljer Bayern.
Ja, Ja. Det är om de vågar göra det Villa inte vågar göra. Och väljer en lokal rival.
Ja.
Att de går på Edsbyn ändå där.
Det är hugget som stucket egentligen, men jag tror igen, alltså om man ser till resultat så är det av akademiskt intresse, men jag tror man vill inte ge, alltså på samma sätt som Villa inte ville ge Vänersborg den energin, så jag tror inte de vill ge Edsbyn den energin heller. Men det känns lite som ett 50-50 läge.
Ja.
Men jag tror ändå att de väljer Bayern och så får SAIK möta Edsbyn. Oavsett vilket så känns
det, så spelar inte det någon,
det spelar ingen roll, nej, för semifinalerna kommer bli VSK, SAIK och Villa Bollnäs i vilket fall som helst.
Jag pratade lite om det tänkbara scenariot senaste hemmamatchen här mot Broberg. Konstaterade att jag glatt åker upp till Bollnäs ytterligare en gång, precis som 2012. Det var goda minnen som väcktes till liv i så fall. Och man fick drömma sig bort lite.
Ja.
Så att jag ser också framför mig en semifinal i så fall mot Bollnäs.
Mm. Ska vi tippa längre än så eller?
Nej.
Vi nöjer oss med det.
Ja, det känns som man har varit kaxig nog kanske.
Ja, vi har ju indirekt redan tippat, höll jag på att säga. Jag har gjort det i alla fall.
Ja, du har ju redan tippat utgången, vi vet ju redan. Ja. Och givet din, nu har jobbat upp här nu en profetstatus också här, så vet jag inte varför vi ens ska titta på några mer matcher i år.
Nej, precis. När nu Davas nya kontrakt förkunnas i samband med matchen på tisdag mot Sirius, så är ju...
Då klipper jag sönder säsongskortet och bara bokar in 20 mars på torget i Lidköping i så fall då.
Ja, det är bara att göra det.
Ja, ord man kan få äta upp jävligt hårt längre fram. Men det var tvunget att sägas.
Ja, verkligen.
Men det kommer bli sjukt häftigt i alla fall. Det verkligen kan vi konstatera.
Definitivt, det kommer bli... det känns redan riktigt så här slutspelsgött i kroppen, tycker jag. Veckans Micke Arvid.
Ja, har du någon god på lager?
Nej, men alltså, det är ju dagens seger som står sticker ut, liksom.
Mm.
Och Björlings två mål senaste två matcherna här. Det är skarpt alltså.
När han vågar.
Ja, men vågar gör han ju. Men det är ju att han har varit så tafflig i avsluten tidigare. Men nu har han ju nitat dit den två gånger. Hur säkert som helst. Nej, känns riktigt bra.
Lite självförtroende med att våga kliva även i ett slutspel här. Det kan bli kul.
Mm.
Ja, min Micke Arvid blir det faktum att Sverige åkte ut i semifinalen mot Finland. Och det här är av helt egoistiska skäl i den mån. Det är ur villaperspektiv egentligen.
Mm.
Jag tycker det är en jävla tur att Martin Johansson inte spelade final mot ryssarna med tanke på hur han behandlade dem i gruppspelsmatchen mot Ryssland. vedergällning stod på tapeten, och jag har gärna kvar vår Libro frisk och hel när han kommer tillbaka från Uljanovsk. Ja. Och det blev ju så också fallet. Mm. Hade det blivit en final så kanske något litet ben i handen hade fått stryk eller någonting. Mm. Det gäller att se det positiva i det negativa. Så ja. Är det. Du, vi får hoppas att det här var säsongens sista stolpe ut.
Ja.
Inför det som nu stundar här så hade det varit skönt med bara Micke Arvid hela vägen, så att säga.
Det är det kommer bli.
Ja.
Säger profeten.
Profeten har talat. Och då finner jag ingen anledning till att fortsätta någon slags diskussion överhuvudtaget. Utan då förkunnar vi detta avsnitt avslutat, va?
Ja, det gör vi.
Och så syns vi på andra sidan SM-finalen kanske?
Ja, eller kanske någonstans innan.
Ja, ja. Det ger sig. Vi kommer tillbaka, förr eller senare. Så lätt blir ni inte av med oss.
Nej.
Nej. Tack för den här gången nu, David.
Tack ska du ha.
Ha det fint. Hej, hej.
Hej.